allihopa och välkomna till avsnitt 260 260 av Ångestpodden.
Vi sitter i detta nu i en vindsvåning med lutande fönster i spårregn. Men det är lite mysigt.
Ja, det, vad gör det egentligen? När vi ju firar 5 år med Ångestpodden!
Yay!
Happy birthday to ya!
Ja, nu blir det stim!
Ja, oj, gud! Ja. Nej, men förstår du, så vi här sitter pionjärer.
Ja. Vi det är så osympatiskt att säga som sig själv.
Nej.
Jo, men jag tycker man kan få göra det ändå.
Ja.
Men osympatiskt, det kan det nog vara.
Det kanske får gå under den kategorin, ja.
Det får det absolut göra.
Men jag kan inte, alltså 5 år. På ett sätt är jag så här, alltså jag bara, gud, vad ska vi göra den här dagen?
Ja.
Vi ska äta tårta.
Yes. Mm. Ja, men bara liksom njuta, tänker jag.
Vet du vad jag tycker?
Mm.
Alltså, kan inte ni som lyssnar på det här, kan inte ni med äta liksom något gott?
Jo, och tagga någonting oss i det? Med ett ljus.
Ja, att ni firar ångest på den 5 år.
Mm.
Åh!
Det hade varit något. Ja.
Det hade jag gillat. Om man får vara sån.
Om man nu får tycka att det här är viktigare än sin egen födelsedag.
Ja.
Mm.
Du, alltså, får jag prata lite om en sak innan vi sätter igång avsnittet? Jag har en liten rubrik.
Mm-hmm.
Det hade jag ju förra veckan också. Men den här veckan, då har jag bara skrivit så här på mina anteckningar. Känslostyrda åsikter.
Okej.
Okay. Och med det menar jag alltså åsikter som bara är känslostyrda. Alltså, de är inte fakta, utan saker känns som att de är på ett visst sätt.
Ja.
Eller alltså, det känns som att det skulle vara rätt si eller så. Alltså, förstår du?
Mm.
Det som är problemet med känslostyrda åsikter är ju att man har enormt svårt att argumentera för dem. Eller argumentera med någon som har de åsikterna.
Ja, precis. Jag ska ge ett exempel. Det är svårt att argumentera mot dem.
Mot dem menar jag givetvis. Men jag ska ge ett exempel så här. Du vet, säg att du och jag tjafsar. Alltså, vi har ett bråk. Mm. Och så, ja, men du vet, en dispyt. Man munhuggs lite.
Mm.
Och sen säger du till mig efteråt att så här, fan vad du kränkte mig.
Ja.
Och så kan jag säga så här, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jo, fast jag känner det. Alltså, vad fan ska jag säga då?
Nej, men det måste väl, alltså, jag tänker att såna typer av konflikter, de kan man ju ha både liksom i sina relationer IRL, man kan ju också ha dem på nätet.
Mm.
Alltså, jag tänker ibland att måste man alltid, alltså, lösa allt. Alltså, ibland har man bara olika. Alltså, jag kan ju säga då, om du skulle säga till mig, fan vad du kränkte mig. Nej, jag tycker verkligen inte det. Men om du på riktigt blev sårad, så ber jag om ursäkt. För jag vill väl aldrig att något jag ska säga till dig får dig att liksom, alltså, du vet, vissa kommentarer som man får av folk kan ju verkligen sätta sig, även om det verkligen inte är menat så negativt som man själv tolkar det. Men jag tycker också att så här, ibland känns det lite som att man måste alltid lösa allt, och det måste alltid vara någon som har gjort fel och någon som har rätt.
Mm.
Och det tycker inte jag, alltså, varför har man ett behov av det?
Ja, det är liksom en del av det.
Ja.
Sen kan man gå in på andra saker, som exempelvis politik.
Ja.
Tycker du att politiker kan slänga sig med känslostyrda åsikter, eller måste det alltid vara förankrat i fakta eller vetenskap? Eller?
De tycker jag är, de har ju, det är deras jobb att kunna argumentera utan känsloargument.
Visst är det så?
Ja, det tycker jag i alla fall.
Sen tycker jag det är skithärligt med politiker som kan gå ut i media och säga så här: jag lider av psykisk ohälsa, nu går jag igenom
separation. Ja, de ska ju inte vara skal.
Nej, det ska de inte. Men i sina sakfrågor, så för att vi ska kunna ta dem på allvar, kan ju inte de riktigt blanda in känsloargument.
Nej.
Visst är det så?
Mm. Det, ja, men alltså, jag tycker så i alla fall. Alla tycker väl inte så heller. Alltså, men
nej, men jag tycker inte det är tjänstemannamässigt. Fast jo, det kan jag också tycka. Alltså, förstår du, jag är jättekluven.
Mm.
Jag har funderat jättemycket på det här senaste tiden bara.
Okay,
jag,
ja.
Ville, alltså, jag har ingen slutsats i det överhuvudtaget.
Du ville bara nämna det, ja.
Ah.
Mm. Men jag tänker också att det kan ju vara mycket, det är ju mycket känsloargument, det har det ju varit liksom de senaste åren. Det var jättemycket känsloargument kring valet till exempel, inte från politikers sidor utan från, alltså, allmänhetens sidor. Det är ju mycket känsloargument kring liksom, ja, men i många stora debatter tycker jag det är väldigt mycket känsloargument.
Mm.
Och det är ju, på ett sätt är det ju sorgligt kan jag tycka, men det är ju också vår samtid, att det är känsloargumenten som väcker mest debatter.
Ja, ja, verkligen.
Och som väcker mest liksom, ja men om det är någon som har ett känsloargument och någon annan kan relatera till det känsloargumentet, så får man ju medhåll.
Mm.
Jag kan ju också upptäcka att jag kan ha svårt för att acceptera att ett argument som jag har haft, som har varit styrt på känslor, som jag typ har inbillat mig inte är känslor. Det är jättesvårt för mig att acceptera att jag har haft fel.
Ja, precis, och bara släppa det då och säga, nej men det är inte så.
Precis. Varför hade jag verkligen kollat upp fakta? Nej. Hade jag ju faktiskt inte.
Nej,
jag menar, jag är ju inte, bara för att vi säger ju det jätteofta på att det är så viktigt med källkritik och jada, jada, jada. Det, med det sagt, jag är fortfarande sjukt dålig själv på att många gånger vara källkritisk. Mm. Sen tror jag att jag har blivit bättre med åren, men det är fortfarande jättesvårt och jag har också mycket känsloargument. Men jag önskar...
Ja, men alltså det måste man ju också få ha.
Ja, men jag önskar bli en person som... Jag kan ju ha känsloargument när jag har vatten på min kvarn.
Mm.
Eller kött på benen liksom. Vi är denna vecka sponsrade av Fitness 24/7.
Det är vi sannoliken, Sofie.
Yes.
Men du, tänker du inte så här ibland, varför tränar jag? Alltså varför tränar du?
Jo, det är klart att jag har ställt mig den frågan.
För det är viktigt.
Ja, och för att träning länge handlade... Alltså jag la fel fokus på min träning innan. Jag skulle, du vet, jag skulle se resultat hela tiden och liksom glömde bort att det viktigaste med träningen är ju att jag mår så mycket bättre psykiskt.
Mm.
Alltså så otroligt mycket bättre. Varför tränar du?
Men jag tränar framförallt för min ångest.
Ja.
För att den ska bli mindre. Sen försvinner den ju inte helt.
Nej.
Men för att det... är liksom ett av alla verktyg för mig för att minimera min ångest.
Mm.
Men du, ska jag säga vad jag tycker är det allra tryggaste med fitness 24/7?
Säger du ditt så säger jag mitt.
Okej, då. För mig är det ju att vi aldrig pratar viktnedgång.
Ja.
Alltså att det ordet existerar inte hos fitness 24/7. Och vet du vad, Sofie? De har ingen våg på gymmen.
Nej, och för mig känns det, alltså en känsla som verkligen genomsyrar gymmet när jag går dit, det är ju att fitness är för alla, oavsett vilket mål man har med sin träning och oavsett vilken nivå man ligger på. Mm. Jag skulle ändå säga att jag fortfarande är nybörjare på gymmet och det känns så tryggt.
Ja, men jag fattar. Men förra gången så pratade vi har ju pratat mycket om liksom tjejgymmet, hur mycket vi älskar det, att kunna gå in där och säga det bara tjejer.
Mm.
Men vi började med att prata om gruppträningen.
Yes.
Mm.
Och att vi skulle börja anamma den lite.
Ja, för det är ju extremt kul att träna tillsammans.
Ja, det märkte ju bara du och jag när du och jag var och tränade tillsammans. Så mycket grejer man kan göra ihop.
Ja, och det blir så här ett sätt att hänga med varandra.
Precis, liksom. Och liksom tagga varandra.
Men Fitness 24/7 erbjuder över 25 olika typer av gruppträningspass. Det är väldigt många.
Och om man har svårt att hitta inspiration till träningen så kan ju faktiskt gruppträningen vara en bra start.
Och jag tänker också så här, det är smart av Fitness 24/7 att göra det enkelt för sig.
Yes, för man bokar nämligen alla passen väldigt enkelt och fiffigt i appen Fitness 24/7.
Men, Sofie, vi har ju ett dunder erbjudande.
Yes, we have.
Vi är lite VIP.
Mm.
Vi är de enda som erbjuder det här. Alltså överallt i hela Sverige, det finns bara hos oss.
Jag skulle inte säga att det är du och jag som är VIP, det är ju våra lyssnare.
Ja, alltså Ångestpodden är liksom så speciellt utvalda.
Mm.
Det är nämligen så att vi kan erbjuda er första månaden 99 kronor plus helt fri startavgift.
Mm.
Om man blir medlem innan den 23 januari, då betalar man endast 99 kronor första månaden. Och alltså exklusivt för er ångestpoddlyssnare är att Fitness 24/7 även drar av startavgiften på 249.
All info om erbjudandet hittar ni på fitness247.com/angestpodden. Tack Fitness 24/7. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med det ideella initiativet Text for Humanity.
Ja, men Sofie, detta kan vara det finaste vi har varit sponsrade av, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Nej, men du vet, jag blir helt varm i hjärtat av det här.
Ja, för tanken med det här initiativet är att man har skapat en typ av global databas av positiva meddelanden som man skickar till främlingar över hela världen.
Vad jag gillar ju namnet Text for Humanity. Alltså, jag tycker det är så fint.
För så här är det ju. Idag använder vi ju våra telefoner extremt mycket. Mm. Alltså flera timmar varje dag.
Ja.
Och vi mår också allt sämre.
Ja, alltså vi blir ju inte gladare människor av att hålla på så här mycket med telefonerna.
Nej, och vi behöver få lite mer kärlek från telefonerna.
Det är dags att de älskar oss tillbaka.
Precis.
Okej, så finns det här fungerar det.
Mm.
Ett, skicka ett sms där du skriver join, J-O-I-N, till 0790 64 78 39. Och där skriver du en positiv text på max 160 tecken som kan göra en annan människa glad.
Mm, så det här meddelandet du skriver skickas alltså till en främling någonstans i världen?
Ja, och det bästa av allt, du får ett meddelande tillbaka från en annan främling.
Precis.
Det är alltså bäst att du skriver på engelska, för det här kan ju hamna var som helst i världen.
Nej, men det här är så fantastiskt bra. Jag ska använda det här varje dag, känner jag nu i en vecka.
Men undrar liksom, Sofie, tänk, så får vi någon av våra lyssnares meddelanden?
Ja, det är ju inte omöjligt.
Nej, men vi kan ju också få någon från typ Kanada.
Ja, och någon som har skickat in ett meddelande kan ju få någon av alla de meddelandena som du och jag har skickat in tillsammans, som Ångestpodden.
Och den här tjänsten är alltså helt gratis.
Om man vill läsa mer om initiativet så gör man det på textforhumanity.com.
Tack, Text for Humanity.
Och idag, ni som följer oss på Instagram, där heter vi Angestpodden, la vi ju ut häromdagen att vi ska göra en frågepodd idag för att fira liksom våra 5 år här. Vi tänker liksom att ni vet ju bäst vad ni vill höra oss prata om. Och eftersom vi firar 5 år idag så vill vi vara själva i det här avsnittet, precis som i början.
Ja, och liksom, alltså, jag tänkte bara att den här frågepodden, om man liksom lyssnar nu och bara säger nej, fan vad tråkigt, alltså den kommer avhandla så många ämnen.
Ja, och vi kommer svara på så många frågor som vi hinner. Det ska ju sägas också att vi har nog aldrig fått så här mycket frågor skickade till oss. Och lite kul kuriosa är att första gången vi gjorde en frågepodd, typ avsnitt 10, då bad vi ju också, vilka frågade vi?
Men vi bara mejla, alltså typ.
Mejla in frågor till, ja, vår gamla mejl, behöver jag inte säga. Men då fick vi så lite frågor att vi fick hitta på egna frågor. Och jag är väldigt glad att så här 5 år senare behöver vi inte göra det.
Men titta på dem åtminstone.
Nej, och det är jag glad för. Jag är så tacksam redan vad det här avsnittet har gett mig.
Ja, men verkligen. Alltså, men alla gör det, så vi alla har hittat på frågor.
Ja, jag vet. Men det är ju fint att man ser en liten utveckling.
Okej, men kör du första då.
Ja, jag tänker bara så här, vi båda har frågan uppe nu och så får man ta en fråga man tycker låter bra. Ja,
det är väldigt många bra också.
Ja, gud ja. Okej, denna gillade jag. Vad ger er mening i livet?
Åh gud, vad svårt. Mm. Alltså, för ibland vet jag faktiskt inte det.
Nej, för ibland känns ju verkligen livet så jävla meningslöst.
Ja, det är det. Svart alltså.
Ja, och bara så här, alltså, ja, svart, eller att jag är i typ ett ekorrhjul,
ja.
Eller att jag ju oroar mig för att jag gör typ fel.
Alltså något som ger mig otroligt mycket mening i mitt liv, alltså så här, alltså förutom, jag säger bara det grundläggande, så ingen tror att jag är liksom en kall person. Det är min familj,
ja.
Det är mina vänner, det är min pojkvän.
Men det känns så här, det behöver vi inte ens säga. Nej. För det känns så jävla basic.
Alltså för mig, som ger mig mycket mening i mitt liv, det är att jag styr över min egen tid. Det ger mig ofantligt mycket mening.
Ja, men, och jag skulle säga, och jag håller ju med dig också med tiden, att man får styra över den själv. Och också vad som ger mig mening är ju att, alltså hur mycket jag än tycker det är jobbigt att utmana mig själv. Mm. Det kan vara allt ifrån att gå till gymmet, hålla i en föreläsning, våga göra något vi aldrig har gjort innan, eller alltså våga göra något jag aldrig har gjort innan, liksom rent privat. Men ni vet, när man har vågat göra någonting, oavsett hur utfallet blir, så känner man sig ändå nöjd över att man vågade.
Ja.
Och det ger mig så jävla mycket mening.
Ja.
När man liksom har någonting sen och så här berätta för sina vänner att man har gjort för att man vill känna sig stolt över sig själv. Det är ju liksom, det ger ju så sjukt mycket mening tycker jag.
Alltså det ger mig mening, men skulle jag säga att så här, alltså på något sätt ger det, kan ju låta hemskt, men på något sätt ger det ju mig mening att saker och ting inte är löst. Alltså förstår du? Både i mitt privata liv att så här, jag är inte 100% nöjd, eller så här, jag inte blir jag någonsin det kanske inte, men att så här, att det finns något jag kan göra liksom. Alltså att så här, alltså det finns så många människor som inte får hjälp i sin psykiska hälsa, och vi kommer kanske inte kunna hjälpa alla dem, men att vi, att kunna göra någonting, att så här, det ger ju mig mening att få göra det, att få hjälpa någon liksom.
Precis.
Gud, verkligen djupaste svaret. Jag bara, heliga beer guilties. Hur länge trodde ni Ångestpodden skulle hålla när ni startade den?
Helt ärligt, kanske 2,5 år.
Alltså jag har ingen aning. Jag vet inte.
Alltså jag har ju haft dagar också där jag har tänkt, nu håller det bara i månader. Nu är vi i veckor ifrån nedläggning.
Men
jag har ju också tänkt 10. Alltså
jag tänkte igår, eller jag sa det igår och jag har tänkt på det senaste tiden, att jag ser den här podden som en okej, alltså verkligen att ta på sig den största kavajen. Vet vad jag ska säga?
Nej.
Jag ser den här podden som en institution. Nej, men för oss, alltså för dig och mig.
Okej.
För dig och mig, alltså fattar du Sofie?
Nej.
Inte för andra. Nej, men så här, jag ser den som någonting som är beständigt. Alltså
ja, ja.
Den ska rulla. Hela tiden ska den få rulla.
Den slutar ju inte rulla bara för att vi, om vi en dag slutar göra avsnitt, så ska den ju alltid fortsätta rulla.
Nej, fast jag tror också att det finns, eller jag vet inte, vad är det du vill säga med att du inte vill podda mer?
Att jag är färdig efter det här avsnittet. Och fan, tror du?
Så jävla inte kul. Usch, jag vill inte ens skoja.
Nej, men jag trodde ju inte att, alltså men det är nog också för att jag har ju så svårt för att se mig själv i framtiden. Jag kan ju inte blicka framåt.
Exakt. Alltså
det gjorde nog att jag tänkte kanske så här, jag kunde nog max se, alltså när vi startade 2015 så fanns ju inte 2020 att det skulle bli 2020.
Nej, men exakt.
Alltså, ni måste liksom fatta att det finns inte i mitt liv.
2021 finns absolut
inte. Nej, alltså, absolut inte. Nej, absolut inte.
Vad är det?
Nej. Alltså, nu är jag ju bara så här, när jag gick in i podcastappen idag för jag skulle leta upp något gammalt avsnitt, så står det ju så här längst upp när man går in och kollar alla avsnitt, så står det då 2015 till 2020.
Jag vet.
Och jag bara, det där trodde jag ju aldrig skulle hända. Men det är ju dels också för att 2020 aldrig skulle komma i mitt liv.
Alltså vad fan.
Det är jag, alltså jag måste ju lära mig att se lite framåt tror jag.
Det kan vara så.
Lider ni utav FOMO, fear of missing out? Har ni något tips på hur man kommer ur det?
Gud vad intressant. Vi ska göra ett helt avsnitt om det här.
Ja, det ska vi absolut.
Det kommer ett helt avsnitt.
Och jag kan bara säga ja.
Jag också. Alltså ja.
Ja.
Alltså, och jag kan också leda av det på ett sätt som så här, alltså för jag tänker mig i alla fall så här med FOMO, att man nog ofta lider av det i form av att så här, oj nu missade jag den här resan med min familj. Eller gud titta vad härligt de har det på den här middagen, mina tjejkompisar eller mina vänner eller den här festen. Men jag kan också få FOMO på saker som man bara, du är inte inbjuden älskling.
Ja,
alltså vi bara Ellegalan och jag bara
jag
har verkligen FOMO från Ellegalan, men skulle du varit där, du är inte bjuden.
Nej liksom. Men det är ju nog, har inte det, det är ju kopplat mer till att jag vill få bekräftelsen av att få inbjudan till ett sån, en sån grej som Ellegalan. Och jag sen kan ju också känna fear of missing out i det. Jag skulle inte säga att jag har så mycket. Alltså vissa kan ju verkligen känna dem så här, säg att man har är bjuden på en fest och så blir man sjuk och ligger hemma och ser alla.
Det kan jag få.
Ja, det skulle jag nu också kunna få. Men den värsta FOMO:n, det är ju den som ännu inte är upplevd men som jag tänker att jag kommer uppleva om jag gör vissa val i mitt liv. Alltså säg typ så här, anledningen till varför jag skulle ha svårt att till exempel flytta från Stockholm, det är att jag skulle missa så mycket saker här då. Rädd att jag skulle känna att så, nej men gud, nu hamnar jag så långt ifrån de vännerna jag har i Stockholm, nu liksom alla kommer glömma bort mig, jag blir så irrelevant, liksom jag måste vara hela tiden där det händer, hur ska jag kunna lösa det här, och nej, jag vill dela mig själv på mitt mitten typ.
Precis.
Alltså det är ju den formen är i alla fall jobbigast för mig, den som inte ännu är upplevd men som jag tänker att jag kommer uppleva om jag gör vissa val.
Ja, det kan jag med, verkligen.
Ja.
Men alltså vadå, hur tänker du att man, alltså hur ska man minska sin FOMO?
På ett sätt tänker jag att alla nog kan känna lite FOMO.
Ja.
Och att det då kan vara en tröst kanske.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
På annat sätt tänker jag väl att man också faktiskt får öva på att missa saker.
Ja,
och känna att så här, vad gick jag miste om? Nej, det var inte hela världen liksom.
Alltså så här, att missa en kul kväll är ingenting i livet.
Nej.
Liksom. Alltså jag vet att en gång så hade jag liksom, jag kände mig liksom inte alls mådde piss liksom. Jag kände mig inte alls bra. Och så var det födelsedagsfest och jag kände mig dum om jag skulle ställa in den samma dag. Och jag bara var såhär, nej men gud, fast jag orkar inte egentligen. Och sen är jag rädd att jag ska missa, alltså så här. Och då skrev en kompis till mig att bara, att liksom, vad fan gör det om 100 år? Du måste fatta det, att
precis,
det gör ingenting i det långa loppet att du missar den fest, alltså så här.
Nej.
Och på något sätt så tänker jag typ så, bara men gud, alltså om en vecka har jag glömt det här.
Precis.
Alltså varför lägger jag tid på det nu liksom? Kan ni känna igen er i att ha bakisångest? Kan få sån jävla sjuk ångest alltså?
Gud ja.
Verkligen.
Mm.
Alltså jättemycket.
Ja.
Och dock mer när jag var yngre tror jag.
Ja, det kunde jag nog med ha. Då var det kanske för att man, alltså när vi var yngre och om man då hade festat, så kändes det ju som att, alltså när man kommer från en liten stad så känns det som att har man typ råkat göra bort sig då på en festkväll, så ska hela skolan veta om det. Medan man mer nu när man är äldre, då är det mer ångest kring så här, åh gud, vad gav jag för bild av mig själv igår?
Ja, precis.
Alltså när man känner att man har kanske träffat någon för första gången och ska ändå göra så här första, ett bra första intryck.
First impression.
Och är helt annorlunda mot vad man annars är som person.
Nej, vad hemskt.
Alltså när man bara känner att så här, jag kan inte bete mig. Nej. Sen ligger det ju oftast så här, det är ju oftast inte så farligt som man målar upp i sitt eget huvud. Men det är man ju också jättebra på att göra då när man är just bakis. Att man ligger där och bara vältrar sig i den här ångesten.
Ja, men alltså jag, både och för mig måste jag säga. För ibland kan jag vara helt befriad från det. Alltså inte känna någon bakisångest alls.
Mm.
Och bara säga ja. Men sen måste jag skilja mig, för ibland är den väldigt kemisk.
Mm.
Att den blir, att det känns som att jag har det här trycket över bröstet och att jag, gud, kan jag ta djup andetag? Alltså väldigt så.
Mm.
Medan den ibland är som du säger, att jag bara säger, gud, drack jag för mycket igår? Tyckte någon att jag var jobbig?
Eller snarare, jag gjorde det.
Ja, men
alltså,
precis.
När man vet att
jo,
man
när man vet det är det ju fan ännu värre. Alltså, det är så här, bara, gud, tyckte någon att jag var jobbig? Gud, varför sa jag så till den personen?
När man har börjat tjafsa om något skit. Ja,
så, alltså jag hade en sån period när jag var så tjafsig.
Ja.
Nu typ, alltså du var så jävla tjafsig typ i somras.
Ja.
Tjafsade varje gång.
Ja, då är det
typ så jag stod gnabbade. Typ så jag skulle säga en kommentar.
Ja, precis.
Jag bara, gud, varför är jag helt sjuk?
Ja, bara, är jag så elak? Nej, det är jag inte.
Nej, men verkligen.
Ja.
Alltså jag var dock med om en helt sin. Alltså det här måste jag säga.
Mm.
Är jag konstig i det här? Skicka gärna vad ni tycker. Jag var på en fest i höstas där min väska försvinner. Den blir snodd.
Mm.
Den blir stölen.
Ja.
Som man säger.
Ja.
Nej, men den blir stulen. Jag blir, alltså det var inte så här, så jag känner lite ilska.
Nej, du blir förbannad.
Jag blir rasande.
Mm.
På grund av att det här var då en lokalfest. Det var vänner i vänners lag liksom.
Mm.
Min väska är borta.
Mm.
Jag går ju in på det här dansgolvet. Jag stänger av musiken. Jag är verkligen så här, okej, det här är helt sjukt. Min väska är borta. Alla började väl typ leta. Alla var så här, skulle lugna mig. Alltså en kommer fram och säger till mig, okej, men skriv i Facebook-evenemanget och skriv bara så här, jag är inte arg, jag vill bara få tillbaka min väska.
Mm.
Jag bara, är du helt, det var det galnaste jag någonsin har hört.
Mm.
Jag bara, varför skulle jag göra det? Efter det här har jag då hört och fått berättat för mig hur det har pratats en massa då om att så här, gud, alltså hon förstörde verkligen festen, varför verkligen ställa till en scen.
Mm.
Och så här, att folk kan tycka att det är sjukt att jag gör så. Mm. Och inte tycker det är lika sjukt att någon snor en väska.
Men du menar att du har ändå fått lite ångest av?
Nej, absolut inte.
Nej, okay. Nej.
Jag har blivit helt konfunderad.
Ja.
Över, alltså så här, hur tänker man då? Mm. Alltså är man bara så här, ja, alltså någon snodde hennes väska, men så kan det ju gå. Hur kan man förstöra en fest typ?
Mm.
Alltså för mig är det så här hål i huvudet.
Mm, men då var det ju i alla fall, jag tänkte om du liksom ändå...
Nej, för att jag... alltså verkligen inte den gången, noll. Mm. Och inget.
För att om jag hade sett till en sån, jag har ju med.
Oj, skulle du säga att om jag hade sett till en sån scen?
Nej.
Som du.
Nej, jag har ju också ställt till med scener på fester. Mm. Inte för att jag har blivit av med någonting, men man har börjat bråka om något annat liksom. Då kan jag, har jag ju ändå kunnat känna att så här, alltså där i stridens hetta har det inte funnits något viktigare än att ta den här kampen. Mm. Som man har gjort då, men sen dagen efter har man kanske ändå känt att så här, det hade jag väl kunnat göra utan att liksom blanda in alla på festen.
Gud ja, det har jag nog känt alla andra gånger när jag typ så har tagit en fight.
Precis.
Men alltså inte när något, alltså inte när det begår ett, när det ett brott begås.
Nej, nej.
Alltså då för mig var det så här, om man inte involverad i att leta efter min väska nu, det är bananas för mig.
Mm.
Alltså, eller är jag konstig i det?
Nej, jag tycker inte det.
Alltså för mig är det bara så här, vad är det? Alltså det är ju normalisera att någon tar från någon annan.
Ja. Och att så här, bara, ja, det är väl inte så farligt.
Sen bara så här, det, alltså att det, att alla bara så här, ja men alla tyckte att Ida överreagerade lite. Hur då? Jag tyckte det var jättekonstigt att någon tar min väska. Ja, du fattar.
Hur samhällsnormer påverkar relationer och känslor trots att det är ologiskt, till exempel förlovning. Jag antar att den här personen menar liksom hur normer kring just relationer och sånt gör att man kanske liksom är väldigt rädd för att vara ensam.
Mm.
Eller att man ger sig in i saker som man egentligen inte vill.
Eller då att man kanske, ja, precis, förlovar sig för att man ska, eller alltså.
Precis. Alltså hur man då, jag tänker bara att vi kan diskutera det, för att jag tycker med det är så viktigt att prata om det. Det kommer också ett avsnitt om några veckor om just relationer.
Gud, jag
som men, ni kommer älska.
Mm.
Men jag vet inte, det är så himla svårt, för att så här, på ett sätt så lever vi ju just nu i en tid där man hela tiden kan tänka att gräset är grönare på andra sidan.
Ja.
Alltså att det finns något bättre. Jag såg en artikel på Facebook här precis innan vi började spela in som var så här, det har aldrig varit så lätt att tänka att det finns en bättre partner. Och att man aldrig heller har varit så utbytbar som Nej. Man är idag liksom. Det blir ju ömsesidigt. Jag menar, träffar jag någon så kan ju han lika gärna tänka att det ska komma något bättre än mig. Mm. Så som jag kan tänka om honom, att så här, han är jättebra men det är inte helt perfekt.
Mm.
För man har ju också växt upp och matats med att så här, ja men om det är rätt, då känner man det direkt, ja, när personen kliver in i rummet. Och men så gud, funkar det
nej,
inte.
Nej, jag vet. Men alltså också så här, det kan kanske funka så i ett fall av en miljon.
Ja, ja. Liksom. Jag menar inte att det inte händer.
Men det är inte liksom det vanliga.
Nej, precis. Det är ju inte majoriteten av nej. Relationerna som skapas. Det är ju inte för att det har kommit in en på i baren när man har varit ute och så har man känt, det där är mannen i mitt liv.
Nej, men det sjuka var att jag och min kille på Emil pratade om det här.
Ja.
Och då sa jag typ någonting sånt som vi var inne på nu, att säga, jag bara, men gud, ibland blir jag bara så himla rädd för att du, tänk så tror du bara att du älskar mig och att jag är den rätta.
Ja.
Men sen så kommer du träffa någon och inse att men det är inte Ida.
Mm.
Och så jag bara, för jag vet ju att du är den rätta för mig liksom.
Men hur vet du det då?
Nej, men jag älskar ju honom, alltså vad fan. Alltså du vet, jag kan bli rädd ibland för att jag är så kär i Emil, det svindlar.
Ja, men litar du inte på att han också känner
sig kär i dig?
Ja.
Ja, men precis. Det var exakt vad han sa. Alltså han blev så här, han bara, jag blir liksom jätte...
Jag vill säga att han blir stött
av det. Han blir så ledsen av att du säger så.
Det förstår jag.
Och jag blev så här, jag bara, vad är ju mig det synd om du?
Ja, precis. Nej, vi fan, inte.
Men så här, och jag hade ju verkligen inte sett så, det blev ett litet uppvaknande för mig att jag bara, gud, ja, han blir ledsen för det. Och sen så jag, ja, det är klart att jag hade blivit ledsen om han hade sagt så.
Ja.
Men alltså fan vad det är liksom, alltså vad vi lever i en sån tid. Mm. Och också att så här, rent liksom normativt, mm, så kan jag ibland tänka att så här, vissa gånger så känns det som att jag läser så här, man skaffar barn senare, man liksom, alltså allt sånt. Mm. Men ibland när jag skannar liksom mitt umgänge eller liksom mina sociala kretsar, mm, eller flöde, ja, då kan jag ju känna att så här, nej, folk förlovar sig, gifter sig, skaffar barn jättestress, alltså inte stressande men jättefort, mm, in i en relation exempelvis. Mm.
Ja, jag kan ju ha väldigt mycket, vilket ju absolut inte är en fin egenskap hos mig. Men jag kan ju ha väldigt mycket åsikter, inte som jag yttrar, men som jag har i mitt eget huvud.
Du och jag
om
kan inte.
Andras, ja, men då är det, sker det ändå bakom stängda dörrar. Men som jag, alltså jag kan ha åsikter om hur andra beter sig i relationer. Nej, men hur de skapar relationer, yeah, hur snabba de är på att göra saker. Alltså sen,
hur snabba de är på att skaffa en ny relation när de har lämnat en.
Det hatar jag ju.
Vi får ju panik.
Ja, men vad fan, varför lägger jag mig i?
Va, ja.
Alltså varför, och alltså så här, nej, det gör jag ju inte eftersom jag skulle aldrig säga det till de här personerna. Men varför lägger jag så mycket energi på det?
Ja.
Alltså du och jag skulle, ja, kunna sitta och prata om det i timmar.
Alltså vi skulle kunna ha en, vi,
säg en middag, vi har lagat
vi,
mat.
Nej, men du och jag så här, vi ska gå ut på restaurang.
Ja,
skulle unna kunna oss.
Ja. Precis, unna oss. Men vi suger ut energi
sant,
åt hur andra liksom hanterar sina relationer. Jag vet liksom inte riktigt. Ja, det men, är det. Ja.
Men det är också så här, relationer är ju också väldigt intressant att prata om. Mm. Jag älskar att prata om relationer,
ja,
men ibland blir jag så jävla cynisk om relationerna inte är så som jag tänker mig att de ska vara.
Ja, precis. Ja, nu vet jag inte om det här var svar på frågan, men det var i alla fall en diskussion.
Ja, men här kommer en fråga. Här har vi liksom, det här har vi ju varit och nuddat vid en hel del gånger.
Ja.
Men det är också, här kan vi vara liksom, om vi skulle vara politiker.
Mm.
Hur önskar ni att utbildning / skolsystemet ser ut i den bästa av världar? Vad vore drömmen?
Oj.
Gud, alltså själva skolsystemet. Jag vet, alltså så här, jag tänker bara, jag kommer ihåg, Sofie, när vi gjorde ett arbete i gymnasiet, jag vet ju inte om det här stämmer fortfarande, mm, om att bäst resultat i skolvärlden, det hade den finska skolan.
Mm.
Finland har de bästa skolresultaten. Mm. Ingen, jag ska faktiskt googla upp om det är så fortfarande att det är Finland.
Mm.
Ja, det jag hittar är att i jämförelse av livslångt lärande placerar sig Finland på tredje plats bland EU-länderna i hela världen.
Mm.
Finland är världens mest läskunniga land dock.
Mm.
Så de är ju väldigt, väldigt högt upp.
Ja.
Men det som vi då, det som de då gör är att de har en väldigt sträng skola.
Mm.
Det har ju inte vi,
nej,
i Sverige.
Nej.
Måste jag ju säga.
Mm.
Men det jag har hört, tycker jag, Sofie, senaste tiden, mm, är att skolan funkar inte,
nej,
idag.
Och det har ju jag hört från personer som är lärare, alltså som jobbar i skolan, inte bara elever som tycker att det är för svårt eller för mycket, att det ställs för höga krav, utan det är ju liksom att hela systemet, det är så osammanhängande på något sätt.
Ja, och jag tror också att nu, alltså detta har vi varit inne på innan, du och jag låter som liksom konservativaste tanterna,
mm,
men jag tror att man behöver mer ordning och reda i skolan.
Ja.
Om jag ska vara ärlig.
Mm, det tror jag också.
Men jag tror också att man, alltså man behöver satsa så ofantligt mycket mer resurser, mm, på en sån sak som elevhälsan. Alltså det måste vara en fundamental grundsten i, ja, skolan, att man har en elevhälsa som funkar.
Ja. Och att skolan liksom det låter ju liksom astöntigt, men så här, att skolan ska kännas som en plats som vill ge varje elev en stor varm kram varje gång man kommer. Alltså, ja, vet, så här, det ska inte kännas som en plats som man går till i tvång och som skapar jättemycket ångest, alltså prestationsångest eller ångest för att man inte kan liksom, ångest för att man känner att man inte passar in i liksom den jättelilla snäva ramen som skolan ändå är idag.
För jag tänker så här, här läser jag en annan rapport. Den är dock från 2012, så den har ju några år på nacken.
Det har den ju definitivt.
Men det står så här att Finland är bäst i världen i skolan med Sydkorea som god tvåa.
Ja.
Och då är man så här, okej, men fast hur lever de här människorna? Rapporteras det om mycket om hög liksom, psykisk ohälsa där?
Mm.
Ja, men det kan det nog göra.
Mm.
Men det gör det ju i Sverige också, så vårt sätt att alltså, bedriva utbildning fungerar ju inte heller.
Precis.
Alltså också det här, alla människor lär sig inte på samma sätt.
Liksom. Nej, precis. Det var det jag menade med ramen. Men jag tror att skolan måste bli så mycket bättre precis. På att liksom, eller egentligen, det är inte bara skolan, det är hela samhället.
Mm.
Det var bara så här, nu häromdagen så hörde jag på radion att man har börjat prata om att alltså CSN ska bli ännu mer strikt, för att CSN har verkligen utnyttjats av jättemånga människor. Man har liksom pluggat bara för att få CSN, sköter inte sina studier och då ska man inte ha CSN. Nej. Punkt slut. Då ska man liksom börja snäva åt här då. Då var det en, nu kommer jag inte ihåg var han kommer ifrån, men han var inte från Sverige. Han hade påbörjat en läkarutbildning och skulle nu bli tvungen att avbryta den för att han skulle få lägre CSN, så han skulle inte ha råd att gå klart sin utbildning. Läkare som vi skriker efter i det här landet. Alltså man kan liksom inte, man måste ju kunna upprätta regler och förhållningssätt som ändå går att liksom, alltså inte se förbi, men fattar du vad jag menar? Man måste kunna anpassa det efter varje enskild situation.
Ja, för vet,
att ingenting är ju den andra likt. Ska vi då, aha, så då ska någon vara tvungen att avsluta sin läkarutbildning samtidigt som varenda läkare som jobbar på varenda vårdcentral står och säger att de inte hinner göra sitt jobb. Exakt.
Alltså folk... Men jag tänker mig såhär, man pratar ju mycket om typ i skolan att NPF-diagnoser, alltså autism eller ADHD, att de här typerna av diagnoserna ökar bland barn och unga.
Mm.
Och man menar då att de ökar kanske antingen för att det är fler som har de här diagnoserna eller för att också fler får sina diagnoser.
Mm.
Och att så här, vissa pratar ju om att så här, men varför ska man ha en diagnos? Det är bara onödigt att placera folk i fack. Mm. Medan vissa då bara så här, det är det skönaste dagen i mitt liv när jag faktiskt fick en förklaring på varför saker inte har fungerat.
Precis.
Alltså vi måste ju ha en skola som också kan möta de eleverna, speciellt om de är så många fler idag. Mm. Alltså jag vet att det, gud, jag vill bara att skolan ska fungera. Och sen är jag också, något jag måste säga som jag tycker, det är att jag vill verkligen att det ska finnas möjlighet för varje elev, i alla fall när man går så här gymnasie, att välja väldigt mycket själv vad man vill läsa.
Ja, det tror jag också är viktigt.
För att så här, vuxenutbildning finns, behöver du läsa in något sen kan du göra det. Men jag tror inte på att i den åldern, på att, det är klart man måste läsa så här matte, svenska, engelska, så här grundläggande.
Mm.
Men alltså om jag inte vill läsa fysik B eller 2 eller vad det heter nu. Alltså jag tycker inte jag ska behöva göra det då.
Men sen tror jag också att det är viktigt att vara lite mer, alltså jag vet inte, när jag ser tillbaka på typ hur jag mådde eller hur jag tänkte om framtiden när jag gick i nian, där gymnasievalet målades upp som liksom, det här är det största valet du har gjort hittills i ditt liv. Ja, fine, det är det kanske. Vad har man valt innan? Liksom, om man ska få kläder på sig typ. Nej, men så här, om man vill gå på någon annan skola. Men alltså, det målas upp som en alldeles för stor grej. Som att så här, det valet du gör nu blir skrivet i sten. Mm. Som att framtiden, alltså att man inte kan, att man inte får göra misstag. Nej, det... Alltså ett gymnasieval behöver aldrig vara ett misstag. Nej. För du kan välja om eller byta eller kommer du sen på att du vill göra något helt annat, då läser du in det på komvux. Alltså jag tror man måste vara lite mer prestigelös i alla de valen.
Det tror jag med.
För att allting kan man ändra på. Det kan, alltså, en sån sak kan ju verkligen sätta sig med att göra att man blir rädd för framtiden. För man liksom, alltså jag gör ju vissa val till världens största grej. Som att ingenting går att förändra om jag väl har gjort det valet. Det handlar inte bara nu om skola, det kan handla om var jag ska bo, vad jag vill göra om ett år, vad jag vill göra om 10 år. Alltså det är så här, det är som att jag
ska resa till sommaren.
Precis, alltså. Jag gör allt till världens största grej. Ja. Man bara, det betyder inte ett piss.
Jag vet.
Det är men
sen måste jag säga också att idag pratar man ju också om att skolan är en stor bidragande faktor till unga psykiska hälsa.
Mm.
Något som är facit är ju att den inte fungerar.
Mm.
Alltså så, tyvärr. Alltså det, och då, det vill jag bara meddela er. Det handlar i väldigt, väldigt få fall om dåliga lärare.
Mm.
För många lärare är väldigt bra, de gör ett hästjobb och får verkligen inte den uppskattningen eller det utrymmet eller tiden som de förtjänar och ska ha.
Liksom. Ett problem är ju också att det kan finnas elever som skulle behöva en utredning eller mer hjälp, där lärarna också tycker att det hade kunnat hjälpa till jättemycket, men där föräldrarna sätter stopp för en utredning eller för att den här personen, nej men mitt barn får inte ha en resurs för då kommer alla andra tycka att den är konstig. Mm. Alltså du vet, så det är sånt, det är så mycket fördomar i föräldragenerationen också. Verkligen. Som gör att många elever kanske inte klarar av skolan. Mm. Så att ja, ibland blir jag så här bara, men ska föräldrarna få bestämma då? Fast precis. Ja, det måste de ju få. Alltså det är jättesvårt.
Ja, jag vet, det är så svårt. Men ja, välkommen till politikerpodden liksom. Alltså nu har vi hållit något tal här.
Ja.
Okej.
Kan ni få paranoia om att era vänner inte tycker om er / inte vill vara med er? Det är aktuellt för mig. Ja, det kan jag absolut få.
Jag kan få, alltså du vet vad jag kan känna ibland.
Nej.
Jag, där kan jag också känna i mina vänskapsrelationer. Jag är så utbytbar.
Ja, alltså jag skulle
inte säga... Du kan ju inte känna det med mig.
Nej, inte med dig. Men
jo, men ibland kan jag tänka att du skulle kunna byta mig. Jo, men det är sanning. Nu blir du arg också. För
du
det
säger att jag blir kränkt faktiskt. Ja, det blir nej, exakt men... samma som du sa om till Emil.
Ja, jag vet. Men alltså, gud, alltså, jag vet inte. Inte. Alltså, det är inte som att jag har gjort det många gånger i mitt liv.
Du bara,
men...
det här är något jag har gått och tänkt på nu de senaste fyra åren.
Nej, alltså verkligen inte. Men du vet så här, jag vet ju verkligen att jag kunde tänka det mig i början när vi blev bästisar.
För ja, men bara, då här, är man ju ändå osäker. Gud,
men jag skulle nog kunna tänka det.
Okej, men vadå, vad skulle...
Ja, men när jag mår väldigt dåligt, men då är det så här, det är faktiskt inte jag som pratar. Alltså du vet så här, när man bara inte har kontroll på någonting. Nej. Tankemässigt. När det bara är ångest all over the place liksom.
Ja, för att jag skulle inte säga att jag känner mig utbytbar i den, alltså i den mån om att, men det är klart att jag har vänner som får nya vänner också. Alltså så här att man bara blir så här, ja, men det jag kan känna ibland är att jag kan nog väldigt lätt inbilla mig att någon är irriterad på mig, tycker att jag är jobbig, tycker att jag är för mycket.
Ja.
Och jag kan verkligen, alltså så här, det, jag tror ju bara att det är inbildning, jag vill säga det nu i alla fall, men så här, jag kan ibland känna att så här, nu känner jag att de har pratat om mig. Och att de har bestämt sig för att ta ett steg tillbaka.
Ja, och nu känner jag vad de tycker om.
Alltså, ja, precis. Vet, det bara nu tyckte de att jag var för mycket här. Eller liksom, jag har till och med det, och det är ju verkligen en jävligt sjuk människa. Men alltså, jag har ju kunnat tänka att ja, men nu har de här personerna umgås för mig, med mig, för att de inte orkar ta fighten.
Aha,
som jag kommer ställa till med om de inte,
om de
umgås.
Inte vill umgås.
Alltså bara, ja men ja, vi får göra det här en kväll nu.
Uff,
alltså,
du vet. Fan vad hemskt. Jag får panik.
Det, men det är ju verkligen bara sjukt. Alltså det ligger ju så mycket hos mig själv. Alltså jag tror att, alltså är man rädd för sådana saker så måste man nog våga gå till sig själv och fråga vad det är vad det är för fel. Nej, jag
vad är det
menar
som
så.
Pågår där inne?
Nej, men så här, vad är det liksom, någon jättedålig självkänsla här nu?
Eller
är det liksom, känner man att man har gjort något fel? Alltså man kanske behöver prata med de här vännerna som man misstänker då inte vill vara med en egentligen, och säga hur det är man känner, bara för att få bekräftat att det inte är så. Bara så här, ja det ligger säkert hos mig, jag har bara fått den här känslan, jag vet inte varifrån den kommer, jag tolkade dig så här. Jag tror ju fortfarande att man, hur bra man än är på att kommunicera, kan man nog alltid bli lite bättre. Jag är ju jättedålig på att kommunicera med mina vänner om jag känner så här. Då skulle jag kunna säga, alltså säga att det är en gemensam kompis till dig och mig. Då skulle jag ju jättelätt kunna säga till dig, känna att han är irriterad på oss på någonting.
Precis.
Det är någonting som inte stämmer. Men jag har ju jättesvårt för att säga, du, är du typ irriterad på mig på något sätt? För jag har fått den här känslan. Jag går liksom bara runt och så här, hittar liksom saker som tyder på att min tanke är sant och haka upp mig vid det då.
Och då blir det ju bias, för då kommer du ju hitta saker.
Precis.
Som också,
ja, då ser alltså, man ju bara det. Bara. Så att ja, jag kan verkligen relatera till den här frågan och den här tanken.
Och att man ganska snabbt kan hamna i tanken av att så här, om man väl känner som en vän, då kan man börja se det mönstret i andra vänskapsrelationer också.
Precis.
Hur löser man konflikter med konflikträdda människor? Det är jättesvårt.
Fråga inte mig, jag är konflikträdd själv.
Ja, men jag är inte det.
Nej, det vet vi.
Nej men gud, liksom. Fråga den festen när min väska blev smådd.
Ja, precis.
Här kommer de, välkomna in. Nej men gud. Ja. Nej, men faktiskt så tror jag så här, man måste vara lite hård. Mm. Och jag tror med att så här, men så här, varför är du konflikträdd då?
Jag tycker bara det är stråkigt. Jag tycker bara det är så jobbigt. Ja. Alltså.
Jo men det är som min kille, han kan ju liksom så här, måste vi ta det här nu?
Ja, så konflikträdd är jag inte.
Men du vet så här, man bara, fast när ska vi låta det här ligga och gro då?
Ja nej, det är nog mer bara att jag kan verkligen, alltså jag kan anpassa mig väldigt mycket för att det inte ska bli en konflikt.
Ja, fast alltså, okay, jag, fan det kan jag också.
Ja. Man inte, kuvar ju sig.
Jag vill, och inte för att jag egentligen är konflikträdd, men det är mer att jag vill vara till lags.
Ja.
Men du gör det mer då för att du är, det är jätteintressant, Sofie.
Men vadå, vad är det för, är det någon, jag är väl konflikträdd för att jag vill vara till lags. Alltså blir inte det, går inte det lite hand i hand?
Jag kan ju tycka det är ganska skönt att ha en så här riktig konflikt med någon.
Ja, om jag känner att det har varit, om det har pyt lite irritation. Exakt. Mm. Så kan det ju vara jätteskönt att bara få skrika av sig lite. Det här har jag känt nu. Ja, jag har varit dålig på att säga det liksom. Nu rensar vi luften här. Det är ju samma sak som att gråta.
Du och jag har haft några sådana riktiga.
Ja, det har vi haft.
Alltså skrikigt.
Ja, men det behöver man ju liksom. Verkligen. Det tror jag alla behöver. Ja. Jag tror ju ingen relation, oavsett om det är en kärleksrelation eller vänskapsrelation eller familjerelation, så mår ju inte den bra av att man aldrig liksom rensa luften. Alltså om man har en relation där det aldrig bråkas, så är det någon som hela tiden kuvar sig för den andra. För det finns inga människor som liksom aldrig bråkar med varandra. Då är det bara så här, det är jättesorgligt, för det är någon i en relation som anpassar hela sitt liv efter, precis, att ni inte ska bråka. Ska och det är ju absolut inte bra.
Nej.
Så ja, det är kanske inte ens svar på frågan, men det är lite basic fakta jag sitter inne med här. Ja. Så tänk på det. Nej, men jag tror väl att man bara får, alltså egentligen om du så ställer frågan själv inte är konflikträdd, så ta rådret liksom.
Jag tror det också.
Alltså, jag kan ju tänka mig att en konflikträdd person blir ju inte mindre konflikträdd för att alla andra undviker att ha konflikter med, nej, personen. Alltså,
det är sant.
Hade jag varit med om fler konflikter hade jag kanske varit ännu bättre på att argumentera för min sak, om det är någonting jag verkligen tror på eller tycker och tänker. Mm. Liksom. Alltså, det är ju lite liksom som med alla andra KBT, att ju mer man utsätts för någonting så blir man bättre på det.
Och jag tänker också att om man vet med sig att så här, det här är en nära vän till mig eller en vän och så här, och den är konflikträdd, att man ändå kanske då är tydlig att så här, det här är inget bråk, vi hatar inte varandra.
Precis.
Men vi måste bara reda ut det här. Nu tycker vi olika, vi kanske har sårat varandra. Det händer i alla relationer.
Det var lite det jag menade här i början på avsnittet när du ville prata om det här med känslomässiga argument. Att ibland känns det som att man så här, man måste alltid lösa allting. Någon ska pekas ut för att ha gjort fel och den andra ska då få rätt liksom, för att, precis, den var den som blev sårad. Alltså vad fan, i en konflikt kan ju båda bli lika sårade. Och man kan då inte peka ut vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel. För i vissa fall så tycker man olika om saker och man handlar på olika sätt. Alltså det är ju samma sak som att så här, skulle något hända som är hemskt, så kanske jag blir mer ledsen och du blir mer arg, eller så blir jag mer arg och du mer ledsen. Då kan ju inte du säga till mig, jag tycker det är fel av dig att du inte blir mer arg i den här situationen, eller jag säger, jag kan inte fatta att du inte kan gråta i, exakt, den här situationen, för man är olika.
Jag vet, liksom. Men det kan vara så svårt att acceptera. Jag vet att jag har sagt, så varför gråter du?
Ja, varför att jag gråter så sällan?
Nej, och då var det typ så här, någon film typ.
Men jag
kan inte gråta. Alltså så här, nej men det var något, ja jag vet inte. Alltså jag blev helt, alltså så här,
för nej, men ibland tycker jag med bara så här, ja, men att man också, man ska inte vara rädd för konflikter, precis som du säger, för man, det behöver inte betyda att man hatar varandra liksom. Utan ibland bara har man konflikter och det kan vara jävligt utmanande och utvecklande och skönt efteråt.
Ja.
Yes.
Okej, okay, alltså vi hann ju absolut inte svara på alla frågor. Och jag vet att varje gång vi har frågepodd så lovar vi att vi ska ha det oftare. För ni brukar önska att vi ska ha det. Ett bra liksom löfte inför 2020.
Yes, fler frågepoddar. Ja. Det blir ju inte heller liksom riktigt så att man kan ge liksom kloka svar på era svåra frågor. För att det här, ofta när ni ställer frågor till oss så är det ju frågor som jag ställer mig själv dagligen. Liksom. Det är bara skönt att någon annan sätter ord på det först så att man sen kan börja typ fundera på
och
det.
Och resonera kring
precis,
det.
Precis, liksom. Och så försöker vi bara sätta ord på det här. Liksom. Men ja, tack så jättemycket för alla era frågor.
Det är det vi är till för.
Yes.
De här 5 åren och 5 to go.
Yes.
Minst.
Yes.
Men Sofie, hur ska vi då fira det här? 5 år.
Vi ska fira det med en scenshow på Skalateatern den 21 mars i år.
Och hur det hela det här firandet kommer gå till, jag säger så här: håll utkik i det här poddflödet närmast tiden.
Det bästa är att prenumerera, vilken app ni än använder. Så prenumerera på podden så kommer ni få upp all info om vårt stora 5-årsfirande.
Följ oss på Instagram, där heter vi Angestpodden.
Ja, för fan.
För det var faktiskt det jag tänkte, Sofie, att så här, om det är någonting vi önskade oss i 5-årspresent så är det snälla prenumerera på Ångestpodden i podcastarappen och på Spotify.
Ja, just det. Det gör oss superglada.
Men det är som en present ju.
Ja, men verkligen. Sen är det ju också en present att ni ens har satt på det här avsnittet.
Nej, men herregud.
Nu ska vi äta tårta. Vad har det gött.
Ja, och nästa vecka är vi tillbaka med en både smart och väldigt, väldigt rolig gäst.
Det skulle jag absolut säga. Ha det bäst.
Hej då.